En podcast från Aftonbladet.
Mars 2023. En flicka i Australien sitter framför webbkameran på sin dator. Under flera månader har hon terroriserats av en man som kallar sig för Shai. Nu har hon en katt i händerna. Hon lyfter upp katten, pressar händerna mot kattens hals och stryper den. Allt livesänds. I bakgrunden syns en lapp med texten Shai, ett hjärta och 764. I veckans avsnitt av Aftonbladet Krim pratar vi om Shai, Umeå-killen som pekas ut som en av ledarna för sadistsekten 764. Om hur han misstänks ha uppmanat barn över hela världen att utföra våldsdåd mot slumpmässigt utvalda personer, men också mot sig själva. Om jakten för att hitta honom och de 77 brott han nu åtalats för. Det och mer i veckans avsnitt med mig, Mariella Quintana Melin. Hej och välkommen till veckans Aftonbladet Krim. Idag så ska vi djupdyka i ett jätteåtal med 77 åtalspunkter där rättegången började nu i veckan. Och med mig för att prata om det här så är Gustav Tronarp, reporter här på Aftonbladet. Men du har också skrivit en bok om det här och om den rörelsen som allt det här kopplas till, nämligen 764. Välkommen till dig också.
Tack så hjärtligt.
Det här är ju ett jätteåtal mot en 18-årig Umeå-kille. Han har pekats ut som ledande medlem av sadistnätverket 764. Det här handlar ju om allt från grovt djurplågeri till utnyttjande av barn för sexuell posering, men också om försök till mord och anstiftan till mordförsök. Men om du, Gustav, som kan det här, skulle sammanfatta, vad handlar allt egentligen om?
Ja, det är som du säger mycket mörk materia och svårt att sammanfatta kort, men det som du är inne på, det är den här 18-årige mannen från Umeå som kallar sig Shai på nätet som står i centrum för det här åtalet, och han är då åtalad för under 77 punkter för att ha begått mycket allvarliga brott mot flera personer via nätet, och det finns ett stort antal målsäganden, både sådana som är identifierade av polisen men också sådana som under utredningsgång polisen faktiskt inte har lyckats identifiera men som man ändå listar i det här åtalet.
Ja, och huvudfiguren är ju då Shai. Vem är han egentligen?
Han är en 18-årig man som han har blivit myndig under tiden han har varit häktad. Han greps av polis i april 2025 och de kom till den gymnasieskola i Umeå där han läste och plockade in honom, och sedan dess har han suttit då frihetsberövad under tiden som den här mycket omfattande utredningen har pågått, och åklagaren räknade från början med att väcka åtal redan i januari-februari, men det har skjutits fram flera gånger och nu kom det ju nu här i förra veckan.
Och som du var inne på så är ju det här mycket mörka brott. Alltså, vad är det han egentligen misstänks ha gjort?
Shai är ju, som du också var inne på, en ledande gestalt enligt brottsmisstankarna då i det här nätverket eller online-rörelsen eller sekten eller vad man nu ska kalla det, 764. Och det är ju en organisation som bland mycket annat sysslar med utpressning och att uppmana till självskadebeteende bland barn på nätet på olika sätt. Och Shai misstänks ha varit en ledande figur i det här nätverket och begått ett stort antal brott som just går enligt de linjerna. Det handlar om att han har tagit kontakt med olika personer på nätet enligt misstankarna och uppmanat dem att antingen begå sexuella handlingar mot sig själva, skada sig själva eller då i en del fall ta sig ut på gatan och attackera helt utomstående personer. Det finns ju också det här makabra uppgifterna om katten som vi också har varit inne på, där han misstänks ha uppmanat en flicka i Australien att plåga sin katt i framför sin webbkamera.
Du ska ju få berätta mer om vad 764 är och så, men vad är det som gör att polisen förstår att det är just den här 18-åringen som ligger bakom aliaset Chai?
Ja, det här är ju lite, vi är ju fortfarande i ett tidigt läge nu. Det är ju ett lite speciellt fall i och med att jag har följt det här, som du var inne på, så jag har skrivit en bok och följt det här fallet noggrant i många månader. Men i mina intervjuer med polis och åklagare hittills så har de varit väldigt förtegna, just med tanke på att utredningen inte har varit klar förrän nu. Men det man kan säga är att dels så handlar det ju om att man, som man gör i mycket i gängmiljön också, att man måste se till att knyta aliaset genom till exempel telefonanvändning och när en viss person har varit inloggad och var den har varit befunnit sig då. Men gällande Chai-ärendet så finns det också ett stort antal så kallade NCMEC-rapporter.
Och det här är alltså... Vad är det?
Ja, det är en amerikansk ideell organisation som heter National Center for Missing and Exploited Children. Och jag tror att jag fick det rätt. Dit kan man höra av sig, alltså både som ett plattformsföretag, alltså Discord eller Instagram eller så, kan höra av sig och rapportera misstänkt barnpornografi, material eller annat material där barn utsätts för övergrepp på nätet. Men man kan också anmäla till dem som en vanlig person som ser saker på internet. Och i samband med att han grep så kom det hundratals sådana rapporter där det länkades då till hans, eller vad som misstänks var hans IP-adress som polisen kunde spåra till en bostad i Umeå där han tros ha bott då.
Ja, och jag har också sett att FBI är kallade till den här rättegången. På vilket sätt har de spelat en roll i det här?
Ja, men det här 764-nätverket grundades i USA, och det är också där som det har lagts mest polisiära resurser på att utreda och gripa misstänkta aktörer inom det här nätverket. Så att inom FBI så har man nu upparbetat en erfarenhet och metoder och säkert källor i de här miljöerna och sådär. Så att svensk polis har tagit hjälp av utredare på FBI, dels med material, men också att man liksom bara helt enkelt har pratat med poliser på andra sidan Atlanten för att ta del av deras kunskap. Så det blir ju intressant att se nu i rättegången vad som kommer framkomma under just det förhöret.
Verkligen. Men Chai då, han misstänks ju ha fått de här barnen att utföra våldsdåd mot sig själva. Alltså, hur har han egentligen hittat sina offer?
Ja, i det här fallet så, den här, när vi spelar in den här podden, så förundersökningsprotokollet, som är väldigt omfattande eftersom utredningen är väldigt omfattande, det håller fortfarande domstolen på att sekretesspröva. Så vi har inte alla detaljer än så länge, men jag har ju då arbetat med en bok under ett antal månader och studerat den här miljön och pratat med offer och tagit del av polisförhör och annat för att få även de misstänkta förövarnas bild av det här. Och det som man kan säga som det ofta går till är att man från den här sektens sida då försöker identifiera och leta upp barn som på ett eller annat sätt är sårbara eller mottagliga för groomingförsök. Och det kan man göra på var som helst egentligen där barn befinner sig på nätet. Det finns ju forum på appar eller sociala medier där man kan diskutera psykisk ohälsa eller självskadebeteende. Och där kan man ju inse att där är det kanske större sannolikhet att råka ut, eller att man kan identifiera eller leta fram barn som mår dåligt eller på annat sätt kan vara mottagliga. Men det finns också exempel på när man bara befinner sig på spelplattformar, till exempel Roblox som lockar väldigt unga barn, till exempel Minecraft, andra spel som egentligen inte har, ja, där man träffar sina kompisar och spelar, och där en sån här 764-anhängare kan i ett första läge kanske vara jättetrevlig och insmickrande, och sen steg för steg via ibland ganska raffinerade metoder kan man liksom börja en utpressning som kan få fasansfulla konsekvenser, som vi verkligen ser i det här misstänkta brottsligheten här.
Ja, du ska få berätta mer om det om en liten stund, men först så tar vi en kort paus. Så, då är Aftonbladet Krim tillbaka och med mig här i studion så har jag Gustav Tronarp, reporter här på Aftonbladet. Och vi pratar ju om den här Umeå-killen Shai som misstänkt var en ledande person inom 764-rörelsen. Och det finns 12 målsägande, alltså offer, i den här rättegången mot mannen som då misstänks vara Shai. Och det handlar ju om barn i hela världen. Och vad är det Shai misstänks ha gjort i till exempel Tyskland och Australien?
I Australien så är det en minderårig flicka som tros ha blivit utsatt. Jag såg precis idag i rapporteringen från rättegången så hävdar Shais advokat att hans klienten då, alltså Shai, har haft en relation med den här flickan och att deras interaktion har varit någon form av rollspel. Men i åklagarens beskrivning så har han utpressat och manipulerat henne på olika sätt för att få henne att dels begå sexuella handlingar mot sig själv, skada sig själv och också skada sin katt, som du har varit inne på, att hon har lyft upp den framför en webbkamera och liksom tagit handen vid luftstrupen för att liksom, så att det ströp luft till försen för katten. Därav att det också finns en åtalspunkt om grovt djurplågeri i det här fallet.
Och när han inte har fått som han har velat så har han också skickat insatsstyrkan i Australien på henne, eller?
Just det. Det är det som kallas swatting, som är ett utbrett fenomen i de här miljöerna. Alltså att man ställer till problem för sina offer genom att helt enkelt kanske ringa. I det här fallet så är det att han har påstått att den här flickans pappa ska ha haft ett vapen och varit på väg att döda hela sin familj. Helt felaktigt då, enligt åklagarens beskrivning. Men det har lett till att beväpnad australiensisk polis för stormar in, alltså för fulla muggar, som man naturligtvis gör om man får in ett sånt här larm och tar det på allvar. Med alla risker som det innebär att de missuppfattar situationen eller att våda skott går av eller att någonting händer. Så att det är otroligt... En otroligt allvarlig brottsmisstanke, bara det.
Men sen i Tyskland också så finns det också en målsägande.
Just det, där rör det sig om en man som Shai då ska ha haft flera videosamtal med. Och Shai ska ha förmått den här mannen att knyta ett buntband runt sin hals och sen fästa här i någon form av snara vid sänggaven. Och så ska han ha utfört sexuella handlingar på sig själv samtidigt som Shai då ska ha förmått honom att dra åt det här buntbandet hårdare och hårdare. Med då enligt åklagarens beskrivning det uttalade syftet att mannen skulle förlora medvetandet och sen dö på grund av syrebrist då. Så att i det fallet så är ju Shai åtalad för mordförsök.
Och det här är ju barn och vuxna personer också.
I Tyskland så är det en person en man över 18 år, men i övrigt så är ju det stora flertalet minderåriga personer. Och man ska ju också, Shai är ju också under de här, han har förvisso blivit myndig nu under tiden som han var häktad, men de här brotten det är ju under 2023-2024 framförallt, så att då var han ju bara inom citationstecken, men en tonåring.
Och hur ställer han sig till alla de här brottsmisstankarna?
Ja, men han nekar till brott. Det är ju viktigt att komma ihåg som i alla de här när vi rapporterar om brottslighet att innan dom har fallit så vet vi inte vad som har hänt. Han nekar till brott. I stämningsansökan så står det att han i vissa fall medger de faktiska omständigheterna, att han går med på att det som åklagaren säger att det har hänt, men att det inte de brottsliga anklagelserna tillbakavisar den.
Många av dem som han har utsatt för brott har ju varit barn, men han har ju också fått barn att faktiskt ha utfört attacker mot slumpmässigt utvalda personer.
Just precis.
Hässelby, sommaren 2024. En kvinna står utanför sitt jobb på morgonen. Hon ska precis gå in när hon känner hur någon hoppar på henne och hugger henne i ryggen. Hon vänder sig om, skriker allt hon kan och ser hur en pojke springer därifrån. I ena handen håller han en mattkniv, i andra en mobil. Det ser ut som han filmar henne. 2 månader senare är en 80-årig man i Hässelby på väg hem från sin demenssjuka fru. Han går med rullator på en grusväg. Mannens barnbarn berättar för SVT Stockholm.
Jag hörde bara någon springa upp bakom honom och hugga honom i ryggen. Och sen så blev han så chockad så han vände sig om. Såg personen dra upp en luva över huvudet och sen så sprang personen iväg.
Mannen har fått 3 hugg. Ett av dem har punkterat en lunga. Skadorna är livshotande. Även det här dådet filmas. Filmerna sprids och många ungdomar ser dem. Rädslan i Hässelby sprider sig. P4 Stockholm rapporterar.
Oro bland Hässelbybor efter knivattacker. Många unga såg filmen på dådet på nätet.
Man kollar så här runt omkring sig för att man inte vill att någonting ska hända.
Polisen börjar snabbt misstänka vem gärningspersonen är. De börjar skugga en 14-årig pojke. När han omhändertas berättar han att han har blivit tvingad att utföra uppdrag. Ja, den här 14-åriga pojken kommer ju sen att anses vara skyldig till knivattacken mot den 80-åriga mannen. Och Gustav, hur kopplas det här till Chai?
Ja, men som du är inne på så följdes den här attacken i Hässelby av flera personer via ett... Han livesände helt enkelt via sin mobil. Och en av dem som följde det här samtalet var aliaset Chai då, som då kopplas till den här 18-åringen som nu är åtalad. Och enligt åklagaren så har han gjort betydligt mer än att bara följa med i samtalet. Åklagaren gör gällande att han har instruerat och uppmanat den här pojken att genomföra det här dådet.
Och som vi har pratat lite om så kopplas ju allt det här till 764-miljön. Vad är egentligen det?
Ja, 764 är en löst sammansatt gruppering kan man väl säga som har flera undergrupper också. Som är verksamma framförallt på chattappar som Telegram och Discord. Men som vi har varit inne på lite tidigare så agerar man över hela nätet så att säga på Facebook, på Instagram, på spelplattformar och så. För att i dess kärna på något sätt locka till sig, grooma, identifiera barn som går att utpressa eller på annat sätt förmå att skada sig själva eller andra. Och det är en, i min bok kallar jag det nog för våldssekt eller sadistsekt, men jag tycker egentligen att det är lite svårt kanske. Är det en sekt? För det finns liksom inget medlemskap så där. Det finns inget formulär som man fyller i för att gå med i 764.
Utan men det finns det regler eller?
Ja, men det finns dokument alltså det, som har spridits lite då och då vid några olika tillfällen, alltså manualer eller propagandaskrifter av olika slag där man beskriver bland annat hur man gör en effektiv utpressning till exempel, eller hur man ska gå tillväga för att få en flicka att lita på en och göra saker som man vill och sådär. Och så finns det en hierarki. Det finns liksom en övre, ett ledarskap då, där Slain då, som den här killen kallade sig, som dömdes för attacken i Hässelby, han ingick i den här ledarkretsen som kallas Inferno. Chai har kanske, han har rört sig i närheten av de kretsarna i alla fall, även om vi kanske inte vet exakt hur högt uppe han har varit, så åklagaren beskriver ju honom också som en tung aktör i den här sekten. Så det finns en hierarki och det finns ledare som bestämmer vilka som ska anses ha status eller vilka som ska få tillträde till olika liksom slutna chattgrupper och sådär. Men allt när det gäller medlemskap, organisation, vilka som är med, vilka som är inte med, Det är otrolig snabb rörlig materia som det ofta är i liksom sociala sammanhang på nätet. Så att jag skulle säga det som binder samman är nog det här fokuseringen vid våld och på att få framförallt unga sårbara personer att utföra hemskheter mot sig själva eller andra.
Men du var ju inne på att det handlar om utpressning. Är det pengar som är målet då, eller vad är målet?
Nej, det är inte pengar, och det är ju en av de här sakerna som gör 764 svårt att förstå och skrämmande också, tycker jag och många med mig. Alltså att det inte finns några pengar, det finns inte några syften egentligen ute i det verkliga livet förutom att bara ställa till djävulskap så att säga. Det finns, som vi var inne på, i de här manualerna och handlingarna en liksom strävan av att förstöra samhället genom att förstöra unga människor. Att man ska skada människor som är unga och därigenom också skada deras familjer och skada liksom hela den sociala strukturen runt ett utsatt barn. Och därigenom så ska man påskynda någon form av samhällskollaps. Och det här är ju tankar som liksom även finns i en del satanistiska eller nynazistiska miljöer eller sådär. Att liksom samhällets undergång är given och att det, då kan man lika gärna göra vad man kan för att skynda på den och förstöra så mycket som möjligt.
Är det för att man vill bygga upp en helt annan värld då, eller?
Nej, inte så mycket bygga upp en värld, och det är också någonting som sticker ut med den här rörelsen, att det finns liksom inte så mycket, det finns ingen vision av vad som ska komma sen efter den här samhällskollapsen som man tänker sig, utan det ska bara raseras. Och vid något, i ett polisförhör som jag läst, så säger någon att av de här aktörerna att målet är att alla ska dö i princip och att ingen ska finnas kvar. Alltså, och då, om man tänker, vad innebär det? Ja, men då skulle det innebära någon form av total utplåning av hela mänskligheten. Så det är ju fullständigt orimliga tankar. Så att någon sorts slutsats som jag har nått under arbetet med den här boken är att det här ideologin, om man kan prata om en ideologi, är ganska mycket en liksom överbyggnad eller kosmetika för att det ska se skrämmande ut och sådär, eller för att man ska kunna motivera eller beskriva eller retorik eller sådär. Att det finns liksom, det är väldigt abstrakt och konstigt, men i kärnan så är det liksom kärnverksamheten är att ändå skada barn utan något större syfte egentligen, förutom att det ger status och att kontroll över andra människor.
Ja, Säpo har ju beskrivit den här miljön som våldsbejakande misantropi, alltså en slags våldsbejakande extremism, och de menar att den här extremistiska våldsutövningen grundas i ett generellt hat mot människor. Och Gustav, du ska alldeles strax få prata mer och berätta mer om din bok, men först så tar vi en kort paus. Ja, Gustav, du har ju verkligen dykt ner i den här 764-miljön och skrivit en bok som kommer ut sen i sommar. Vad har du egentligen sett under det här arbetet?
Det är det mörkaste, tror jag, som jag har, bland det mörkaste i alla fall, som jag har sett under min yrkesverksamma tid som journalist. Och då har jag bevakat mycket mörka saker som har tagit sig, en del av det jag har skrivit även tidigare har tagit sig in innanför huden och blir sånt som jag aldrig kommer att glömma. Men det här, att det är så unga personer som far så illa och att syftet är inget. Det finns liksom ingen knarkskuld eller det finns inga oförrätter eller någon som har raggat på någon annans tjej, eller det finns liksom inget som man kan förstå som ett skäl till att något händer, utan det är bara för utpressning och våld för utpressningen och våldets egen skull. Så där. Och i arbetet med boken har jag följt en familj vars son som jag kallar Elias blev utsatt för Chai tidigt i februari 2023, så det är över 3 år sedan. Och han är redan dömd för Chai då, så att det är avgjort i det ärendet. Men där har han uppmanat den här Elias som då var 13 år att skära sig och att i framför sin webbkamera, och att han har sagt, ja, han har berättat för Elias som har autism att dina föräldrar kommer inte tycka om dig längre. Om vi sprider de här filmerna som vi har på dig så kommer de kasta ut dig från gatan. Ditt liv är över. Det är lika bra att du begår självmord. Och det här, Elias hamnade i de här 764 tentaklerna bara under ett dygn ungefär sammanlagt. Det var 2 kvällar. Men det är ända fram tills nu. Jag pratade med Elias mamma för bara någon vecka sedan, och det präglar familjens liv i allra högsta grad. Nu gick det ju väl för Elias under omständigheterna. Alltså han skar sig och fick sår av det, men det var liksom ingenting som var... Han blev inte allvarligt skadad, men han har hans liksom ärr på psyket är någonting som han bär med sig och som familjen bär med sig än idag. Så att det har verkligen... Att man så snabbt kan bli så påverkad, det har verkligen gått in hos mig.
Och vad säger Elias själv idag då? Alltså, hur lockades han in i den här miljön?
Han började med att Chai då började med att skriva till honom på hans YouTube-kanal. Elias är en väldigt engagerad gamer. Han tycker om att spela dataspel och brukade ha kontakt med folk som han spelade med. Så Chai skrev till honom, gav honom uppmärksamhet, lite komplimanger och sådär. Och sen så gick det väldigt snabbt. Och det där är lite svårt att förstå. Jag tror kanske Elias kanske inte heller helt förstod varför det gick så snabbt. Men han ville vara till lags, och det började ganska oskyldigt när att Chai ville ha information om vad han hette, var han bodde, vad hans föräldrar hette, var han gick i skolan och sådär. Och för en ung person kanske det framstår som ganska oproblematiskt att, ja, men, när man vill vara till lag så hjälpa till, och då berättar man sådana här saker. Och så inser man inte att även sådana här oskyldiga fakta som en adress eller en förälders namn sen kan användas för att få en att göra värre och värre saker. Så blev det i Elias fall.
Men nu har ju den här rättegången börjat i Umeå tingsrätt, och åklagaren har ju beskrivit det här som lite av ett pilotfall där man prövar om någon kan dömas för att ha begått den här typen av våldsbrott på distans. Alltså typ om man kan dömas till mordförsök trots att det är offret, som du berättade i Tyskland till exempel, som har skadat sig själv. Vad är egentligen nytt med allt det här?
Ja, men åklagaren beskriver ju, som du är inne på, att det är den första gången i Sverige som det prövas om man kan till exempel begå försök till mord via nätet. Alltså Chai, ingen påstår att han har varit på plats fysiskt vid de här gärningarna. Han är ju åtalad för försök till mord i flera fall. Men åklagaren menar då att han har varit så pass aktiv och drivande att hans roll ska liknas vid att han faktiskt har varit på plats. Och det kan man ju se. Det förekommer ju till exempel att man kan åtala för våldtäkt till exempel, även om ett övergrepp har begåtts bara online. Så där finns det ju en rättshistorik. I det här fallet menar åklagaren att det inte gör det, så att det blir väl upp till rätten nu att ta ställning till det. Och det kommer väl hävda att försvararen kommer väl under sin plädering hävda att det inte går att, att fälla honom till ansvar för det, just på grund av att han inte har varit på plats. Så att det blir intressant att följa, och det är väl inte omöjligt, utan snarare kanske sannolikt, att oavsett vilken utgång det blir i tingsrätten, att det här kommer att få en ny prövning i hovrätten säkert.
Ja, för Shai då, han nekar ju till alla anklagelser, och det väntas ju bli en ganska lång rättegång. Vad ser du mest fram emot att bevaka i den?
Men jag tycker det ska bli väldigt intressant att höra hur Shai, vad han säger om de otroligt grova anklagelserna som förs fram emot honom. Och hur han ser på sin egen roll i 764. Det är ju etablerat sedan tidigare att han har varit en aktör, och en ganska stor aktör i det här nätverket. Men det jag har sett när jag liksom har tagit del av polisförhör, kanske från andra länder och annan rapportering, att en vanlig invändning från de här aktörerna är att jag har inte tvingat någon att göra något. Den här flickan som skar sig in mitt namn i hennes arm, hon gjorde det för att hon ville det, hon är kär i mig eller sådär. Eller som vi har sett lite spår av att försvararen kanske kommer hävda gällande den här australiensiska flickan, att man kommer hävda att det var en relation och att det här ingick i någon form av ömsesidig kontakt liksom. Så att jag tycker, ja, men det ska bli intressant att höra just hans egna ord om det här.
Och Shai har ju själv suttit häktad i ett års tid. Hur har 764-rörelsen utvecklats sedan dess? Har det bara tagit slut eller fortsätter det hela tiden?
Nej, men det är en rörelse som är mycket större än att det vilar på enstaka individer. I USA så ganska i närtid från det att Shai greps, så togs också två som beskrivs som verkligen centrala ledare som kallar sig War och Trippy. De greps i USA och i Grekland och har suttit frihetsberövade sedan dess. Så att det har absolut gjorts framgångar för polisen i flera länder gällande bekämpningen av den här rörelsen. Men jag pratade med åklagaren i Shai-ärendet för en intervju till boken, och hon säger att när man börjar utreda den här miljön så dyker det upp nya misstänkta brott hela tiden, och att det finns flera aktörer som är på olika nivåer i hierarkin i Sverige. Alltså att Shai är inte en unik aktör i Sverige, utan att det finns andra som är aktiva i miljön just nu.
Hur det går för Shai i rättegången, det kommer vi återkomma till här i podden. Och med det så avslutar vi veckans Aftonbladet Krim. Tack till dig, Gustav.
Tack så mycket.
Och på lördag, då är Anders tillbaka med en ny dokumentär, så missa inte det. Om du som lyssnar vill komma i kontakt med oss och tipsa om sånt vi borde prata om eller har andra synpunkter, så får du jättegärna höra av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter i avsnittsbeskrivningen. Vi hörs där, eller så hörs vi här i podden. Tack för mig.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.